Kapitel 13. Underbara nyheter. Sidan 313. Solrummet i solpalatset var kallt trots att brasor dånade i varsin ände av rummet och trots de tjocka mattorna som låg i flera lager på golvet. Det lutande glastaket som släppte in morgonsolens klara strålar, obehindrade av den lilla snö som fastnat vid de tunna spröjsarna, släppte också ut värmen. Men likväl var det en sal som lämpade sig för audienser. Kaizuan hade ansett att det var bäst att inte lägga beslag på tronsalen. Än så länge hade först O'Brien inte sagt någonting om att hon hade Caroline Damodred och Darlin Cisnera i förvar. Att hålla dem i ett fast grepp var så vitt hon kunde se det bästa sättet att hindra dem från att fortsätta med sitt ofog. Men om hon översteg gränsen för vad O'Brien ansåg vara passande kunde det mycket väl hända att han började opponera sig. Han stod pojken allt för nära för att hon skulle vilja tillgripa tvång mot honom, och han var trogen sina eder. När hon såg tillbaka på sitt liv kunde hon dra sig till minnes misslyckanden som hon ibland bittert ångrat och misstag som kostat människor livet. Men nu hade hon inte råd med vare sig misstag eller misslyckanden. Framförallt inte att misslyckas. Ljus. Hon hade lust att bita någon. Jag kräver att min vindfinner ska återbördas till mig, Eichedé. Det. Harin din Togara, helt klädd i grön sidenbrokad, satt stelt framför Kaizuan med sina fylliga läppar låsta i en hård min. Trots att hennes ansikte saknade rynkor fanns det vita stråk i hennes svarta hår. Hon hade varit sin klans vågfru i 10 år och långt innan dess hade hon fört befälet över ett stort fartyg. Hennes segelfru, Geraldine Chelan, en yngre kvinna helt klädd i blått, satt på en stol som nogsamt placerats ett steg längre bak i enlighet med deras seder och bruk. De båda kvinnornas ansikten kunde ha varit vredgade masker snidade i något mörkt träslag. En känsla som på något sätt förstärktes av deras sällsamma smycken. Ingen av dem så mycket som sneglade på Iben där denne bugande bjöd dem bägare med glödgat vin från en bricka. Pojken verkade inte veta vad han skulle göra härnäst när de inte tog emot någonting. Med osäker min förblev han böjd tills Daigian ryckte honom i den röda rocken och leende ledde honom därifrån likt en road krävduva i sin mörkblå klänning med vita slitsar. Den slanke pojken med sina stora ögon och näsa skulle aldrig kunna kallas stilig och sannoliken inte vacker. Men Daigian hade en mycket beskyddande hållning gentemot honom. De satte sig tätt tillsammans på en stoppad bänk framför en av eldstäderna och började leka fingerlekar med ett snöre. Din syster hjälper oss att finna ut vad som inträffade den olyckliga dagen, sa Kaizuan med stillsamt och aningen frånvarande tonfall. Hon tog en klunk av sitt eget kryddade vin och väntade utan att bry sig om ifall hennes otålighet sken igenom. Hur mycket O'Brien än beklagade sig över det omöjliga i att uppfylla villkoren i det avtal som Rafaela O'Merana hade slutit och pojken Althors vägnar, så kunde han likväl ha tagit hand om havsfolket själv. Hon hade sannligen inte tid att ägna dem sina tankar. Om hon koncentrerade sig på Athanmer skulle hon få svårt att inte helt enkelt slå bort dem som flugor, även om de inte var den egentliga källan till hennes uppbrakthet. 5 systrar var spridda i en halvcirkel framför eldstaden, mitt emot den där Daigian satt med Iben i andra änden av rummet. Nishun hade en stor lunta i träpärmar från palatsbiblioteket uppslagen framför sig på en läspulpet. Liksom de andra var hon klädd i enkel ylleklänning som egentligen var mer lämpad för en handlerska än en HD. Om någon av dem grämde sig över bristen på siden eller pengar till siden så var det i varje fall ingen som visade det. Shireen med sina tunna, pärlsmyckade flätor stod och arbetade vid en stor brodyrram och lockade med små, små stygn fram ännu en blomma på en prunkande äng. Arian och Beldane spelade sten medan Elsa tittade på och väntade på sin tur att möta segraren. Av allt att döma avnjöt de en lat, bekymmerslös förmiddag. Kanske visste de att de var här därför att hon ville studera dem. Varför hade de avlagt en trohetsed till pojken Althor? När Kiruna och de andra svor sin ed hade pojken i varje fall varit närvarande och Cadchan fick medge att ingen som fångades av Taverens makt kunde motstå den. Men de här fem hade utstått ett strängt straff för att de varit med om att bortföra honom och nått sitt beslut att svära honom sin trohet redan innan de fördes inför honom. Till en början hade hon varit benägen att tro deras respektive förklaringar, men under de senaste dagarna hade denna tro sviktat allt mer. Det var oroväckande. Min vindfinnerska lyder inte under din myndighet, Aes Sedai, sa Harreen skarpt, som om hon därmed ville förneka sin släktskap med kvinnan. Shallon måste och ska omedelbart återbördas till mig. Dera nickade bifall. Cadchan hade en känsla av att segelfrun skulle ha gjort likadant om Harreen hade befallt henne att hoppa ut för ett stup. Enligt Athanmirs hierarki stod Dera långt under Harreen. Och det var ungefär vad Cadchan visste om dem. Havsfolket skulle kanske visa sig vara användbara och kanske inte. Men hur det än var med den saken skulle hon se till att skaffa sig ett grepp om dem. Detta är en ACG-undersökning, svarade hon förbindligt. Vi måste följa tornets lagar. Fritt tolkade förvisso. Hon hade alltid varit av den åsikten att lagens anda var viktigare än lagens bokstav. Harreen stegrade sig som en huggorm och påbörjade ännu en harang om sina rättigheter och krav. Men Cadchan lyssnade bara med ett halvt öra. Hon kunde nästan förstå Arian, den bleka svarthåriga systern från Ilien som enträget hävdade att hon måste finnas vid pojkens sida i den sista striden. Och Beldane som haft sjalen så kort tid att hon ännu inte fått en Aes Sedais tidlösa drag och var fast besluten att vara allt en grön syster borde vara. Och Elsa, en andoransk kvinna med bondskt utseende vars ögon nästan glödde när hon pratade om att se till att han förblev i livet tills tiden kom för honom att möta den svarta. Grön även hon och mer nitisk än de flesta. Nishun satt böjd över boken som hon granskade med en blick som fick henne att likna en fågel som tittar på en larv. Hon tillhörde bruna Aja och skulle inte tveka att kliva ner i en grop med en skorpion om hon satt sig i sinnet att studera den. Shireen var kanske enfaldig nog att inte kunna tro att någon fann henne tilldragande, för att inte tala om överväldigande vacker. Men som vit hänvisade hon till logiken. Althor var draken återfödd och sålunda var det logiskt att hon skulle följa honom. Alltsammans fullständigt idiotiska skäl och likväl skulle hon ha kunnat godta dem om det inte varit för de andra. Dörren till sorummet öppnades och insteg Varin och Sorile. Den rynkiga vithåriga älkvinnan gav Varin något litet föremål som den bruna systern stoppade i bältespåsen. Varin bar en blomstermönstrad brosch på sin enkla, bronsfärgade klänning. Det var första gången Cadchan hade sett henne bära något annat smycke än sin ormring. Det kommer att hjälpa dig att sova, sa Sorile, men kom ihåg att bara ta 3 droppar i ett glas vin. Lite till så sover du i minst en dag. Mycket mer så vaknar du aldrig. Det smakar ingenting, så du måste vara försiktig. Så Varin hade också svårt att sova. Cadchan hade inte fått en enda natts ordentlig sömn sedan pojken flydde från solpalatset. Om hon inte såg till att få lite sömn snart kanske hon verkligen skulle bita någon. Nishun och de andra sneglade besvärat på Sorile. Pojken hade fått dem att börja som lärlingar hos de visa. Någonting de blivit varse att älkvinnorna tog på största allvar. Det skulle räcka med att Sorrele knäppte med fingrarna för att deras rofyllda morgon skulle vara till ända. Harreen lutade sig fram på stolen och gav Katsuan en hård knäpp på kinden med fingrarna. Du lyssnar inte på mig, sa hon barskt. Hennes ansikte var som ett åskmoln och segelfruns min var lika mörk. Du ska lyssna. Katsuan förde samman fingertopparna framför ansiktet och betraktade kvinnan. Nej, hon skulle inte ställa vågfrun på huvudet här och nu. Hon skulle inte skicka kvinnan gråtande tillbaka till hennes rum. Hon skulle vara så diplomatisk som någon kunde önska. Även Kyrin. Hastigt gick hon igenom vad hon hade hört. Du talar för skeppsfrun över Athalmere med hela hennes myndighet. Vilken är större än jag kan föreställa mig, sa hon milt. Om din vindfinnerska inte återbördas till dig inom en timme kommer du att se till att Coramore ger mig ett synnerligen kännbart straff. Du kräver en ursäkt för att din vindfinnerska hålls fången och du kräver att jag förmår först Dobrain att omedelbart stycka av det landområde som Coramore har lovat er. Så, jag tror att det var huvudfrågorna. Bortsett från vad kvinnan sagt om att låta prygla henne. Gott, sa Harreen och lutade sig bekvämt tillbaka. Nu hade hon befälet och hennes självbelåtna leende kunde göra en illamående. Du kommer att bli varsat. Jag ger inte ett ruttet fikon för er, Coramore, fortsatte Katsuan, fortfarande med samma lena röst. För draken återfödd kunde hon ge all världens fikon, men inte ett enda för Coramore. Hon ändrade inte sin röst det minsta. Om du någonsin vidrör mig igen, utan att jag tillåtit det, kommer du att bli avklädd, pryglad, bunden och hemskickad till dina rum i en säck. Nåja, diplomati hade väl aldrig varit hennes starkaste sida. Om du inte slutar tjata om din syster, så finns det faktiskt risk för att jag blir arg. Hon ställde sig upp utan att bry sig om havsfolkskvinnans indignerade pustande och gapande. Sen höjde hon rösten så att den skulle höras till andra änden av rummet. Serene! Den slanka tarabonesiskan vände sig från sitt broderi så hastigt att det rasslade om pärlorna i håret och skyndade bort till Katsuans sida. Efter en knappt märkbar tvekan bredde hon ut den grå kjolen i en nigning. De visa hade fått lära dem att komma springande när en vis kallade. Men det var inte bara sedvänjan som fick dem att komma rusande när hon kallade. Det fanns onekligen fördelar med att vara en legend, särskilt en oförutsägbar sådan. Eskortera de här båda till deras rum, befallde Katsuan. De vill fasta och meditera över ämnet hövlighet. Se till att de gör det. Och om de låter höra ett enda ohövligt ord så ska du ge båda smisk. Men sköter på ett diplomatiskt sätt. Serene hajade till och började öppna munnen som för att protestera att detta inte var logiskt. Men det räckte med en blick på Katsuans ansikte för att hon istället snabbt skulle vända sig mot de båda havsfolkskvinnorna och ge dem tecken att resa sig upp. Harreen flög upp med en hård arg min i sitt mörka ansikte. Innan hon hann yttra något av sin säkerligen helt ursinniga tirad rörde emellertid Dera vid hennes arm och böjde sig fram för att viska i hennes ringprydda öra bakom en kupad hand täckt med mörka tatueringar. Vad det nu än var som segelfrun hade att säga så fick det i varje fall Harreen att stänga munnen igen. Hennes uppsyn blev sannligen inte mildare, men efter att ha kastat en blick mot systrarna i andra änden av rummet visade hon Serene med en avmätt gest att hon kunde föra dem därifrån. Harreen låtsades kanske att det var hennes eget beslut att lämna rummet, men Jira följde henne så tätt i hälarna att det såg ut som om hon föste den andra kvinnan framför sig. Innan dörren stängdes bakom dem kastade den yngre havsfolkskvinnan en ängslig blick över axeln. Katsuan ångrade nästan sin oövertänkta befallning. Serene skulle göra precis vad hon blivit tillsagd. Havsfolkskvinnorna var irriterande och än så länge dessutom obrukbara. Irritationsmomentet måste avlägsnas så att hon kunde koncentrera sig på viktigare ting. och även om hon fann någon användning för dem så måste man forma sina verktyg efter behoven. Hon var för arg på dem för att bry sig om hur detta skedde, och det kunde lika gärna påbörjas nu som senare. Nej, det var pojken hon var arg på, men honom kunde hon inte göra någonting med just nu. Med en ljudlig harkling vände Shirley blicken från dörren där Shireen och Athermere-kvinnorna försvunnit och blängde istället på systrarna som satt samlade i solrummets ena ände. Det rasslade om hennes armband när hon rättade till sin sjal. Ännu en kvinna som inte var på bästa humör. Havsfolket hade en säregen uppfattning om ejlvildarna, fast sanningen att säga inte mycket konstigare än en del saker som Kaltsjön själv hade trott innan hon träffade Shirley. Och den visa hyste å sin sida verkligen inga höga tankar om dem. Kaltsjön gick henne leende till mötes. Shirley var inte den sorts kvinna man fick att komma till sig. Alla trodde att en vänskap höll på att växa fram mellan de båda kvinnorna, vilket kanske också stämde, insåg hon förvånad när hon tänkte på det. Men ingen kände till deras pakt. Iben kom med sin bricka och verkade lättad när hon ställde ifrån sig sin halvfulla bägare på den. Sent igår kväll, sa Sorrele, när pojken skyndade tillbaka till Daigin, bad Chishian Nurbaya att få tjäna Kar Akarn. Den ogillande tonen i hennes röst var påtaglig. Före det första gryningsljuset bad Janin Palvara om samma sak, sedan Inina Darrenhold och slutligen Vajel Kamsa. De hade inte fått möjlighet att tala med varandra. Det fanns ingen möjlighet att de skulle vara i maskopi med varandra. Jag godtog deras bön. Kaltsjön lät höra ett uppgivet ljud. Jag förmodar att du redan har tilldelat dem botgöring, mumlade hon medan hon tänkte intensivt. 19 systrar hade varit fångar i Ejl-lägret. 19 systrar som den enfaldiga Elida hade skickat ut för att föra bort pojken. Och nu hade allihop svurit att följa honom. De här sista var de värsta av dem alla. Vad skulle kunna få röda systrar att svära en huldhetsed till en man som kan leda kraften? Varin började yttra någonting, men tystnade efter en blick från Ejl-kvinnan. Märkligt nog verkade Varin finna sig till rätta med sitt påtvingade lärlingskap som en häger i kärret. Hon tillbringade mer tid i Ejl-lägret än utanför det. Inte botgöring, Kaltsjön Meliandrin. Det rasslade ånyo om armbanden i guld och elfenben när Shirley gjorde en avfärdande gest med sin seniga hand. De försöker uppfylla Cho som inte går att uppfylla. Lika befängt på sitt sätt som att överhuvudtaget kalla dem Datsang. Men om de är villiga att försöka kanske de inte är hopplöst förlorade, tillstod hon motvilligt. Vad Shirley kände för dessa 19 systrar var mer än bara ogillande. Hon log ett tunt leende. I vilket fall som helst ska vi lära dem mycket som de behöver lära sig. Kvinnan verkade vara av uppfattningen att alla Aes Sedir skulle må bra av att gå i lära hos dem visa en tid. Jag hoppas att ni fortsätter att hålla allihop under noggrann uppsikt, sa Kaltsjön. Särskilt de 4 sista. Hon var övertygad om att de skulle hålla sin löjliga ed, om än inte alltid på det sätt som pojken önskade. Men risken fanns alltid att en eller två av dem tillhörde svarta Aja. En gång hade hon själv trott sig vara på väg att dra fram svarta Aja i ljuset. Bara för att i sista stund se villebrådet glida mellan hennes fingrar som rök. Det var hennes bittraste misslyckande. Möjligen bortsett från att hon misslyckats att ta reda på vad Caroline Damodreds kusin hade för sig i gränslanden förrän flera år efter att vetskapen kunde göra någon nytta. Nu var till och med svarta Aja något som drog bort hennes uppmärksamhet från vad som verkligen var viktigt. Lärlingar hålls alltid under noggrann uppsikt, svarade den väderbitna kvinnan. Jag tror att jag måste påminna dem som är här om att de ska vara tacksamma att de får sitta och vräka sig som klanhövdingar. De fyra systrarna som var kvar framför eldstaden reste sig beredvilligt när hon närmade sig. De neg djupt och lyssnade uppmärksamt på vad hon sa till dem med låg röst under mycket hyttande med pekfingret. Shirley trodde kanske att hon hade mycket att lära sig, men de hade redan förstått att en ACD-sjal inte gav något skydd åt en lärling hos de visa. I Cadjoens ögon företedde Cho stora likheter med botgöring. "Hon är formidabel", mumlade Varin. "Jag är mycket glad att hon står på vår sida, om hon nu gör det." Cadjoen gav henne en vass blick. "Du ser ut som om du har någonting att säga som du inte vill säga. Är det om Shirley?" Deras pakt var mycket vagt formulerad. Även om de blev vänner kunde det mycket väl visa sig att de siktade mot olika mål. "Inte det", suckade den knubbiga lilla kvinnan. Trots sitt fyrkantiga ansikte liknade hon en sparv när hon lade huvudet på sned. "Jag vet att jag inte har med det att göra, Cadjoen. Men Bira och Kiruna kom ingen vart med våra gäster, så jag hade en liten pratstund med Shallon. Efter några vänliga frågor fick jag ur henne hela historien. Aylil bekräftade alltihop när hon förstod att jag redan visste hur det låg till. Strax efter att havsfolket först kom hit sökte Aylil upp Shallon för att försöka utröna vad de ville unge Althor. Shallon och sin sida ville också lära sig så mycket hon kunde om Althor och om situationen här. Detta ledde till möten som i sin tur ledde till vänskap, vilket slutligen ledde till att de delade kudde om natten. Av ensamhet lika mycket som någonting annat, misstänker jag. Hur som helst var det detta de försökte dölja, mer än sitt ömsesidiga snokande. Höll de tyst under flera dagars förhör för att inte avslöja det, sa Cadjoen vantroget. Bira och Kiruna hade fått de båda kvinnorna att tjuta i högan sky. Varins ögon glittrade av tillbakahållen munterhet. Carhainskorna är pryda, Cadjoen, åtminstone utåt. De må hålla på som kaniner när gardinerna är föredragna, men skulle inte erkänna att de rört vid sin egen make om någon hör på. Och havsfolket är nästan lika begotta dem. För övrigt är Shallon gift med en man vars plikter tvingar honom att vara annorstädes. Och att bryta mot sina äktenskapslöften är ett allvarligt brott hos dem. Ett disciplinbrott tydligen. Om Shallons syster fick veta hur det låg till skulle Shallon bli vindfinnerska på en roddbåt, tror jag var det uttryck hon använde. Cadjoen kände hur smyckena i hennes sår svängde när hon skakade på huvudet. När de båda kvinnorna direkt efter attacken mot solpalatset hade hittats bundna och med munkavle under Aylils säng hade hon misstänkt att de visste mer om angreppet än de ville erkänna. När de sen vägrade att berätta varför de hade träffats i hemlighet blev hon övertygad om att hennes misstankar var befogade. De kanske rent av varit inblandade i anfallet på något sätt, även om det tydligen var ashaman-myterister som låg bakom. I varje fall antogs de vara myterister, så all denna tid och möda hade varit helt bortkastad. Eller kanske inte helt bortkastad, om de båda nu så desperat ville hålla sin förbindelse hemlig. Återbörda hennes nåd Aylil till hennes gemak med en ursäkt för hur hon blivit behandlad, Varin. Ge henne mycket sköra utfästelser om att vi ska bevara hennes hemlighet. Försäkra dig om att hon förstår hur sköra de är. Och låt det framgå tydligt att hon har allt att vinna på att hålla mig underrättad om allt hon hör om sin bror. Utpressning var ett verktyg som hon ogillade att använda. Men hon hade redan använt det på de tre ashamanerna. Och Toram Riartin kunde fortfarande komma att vålla bekymmer även om hans uppror tycktes ha upplösts i intet. I själva verket brydde hon sig inte mycket om vem som satt på soltronen. Men de som ansåg att troner var viktiga brukade smida ränker som ofta grep in i viktigare skeenden. Varin log och nickade så att hårknuten guppade. Ja, det tror jag blir mycket bra. särskilt med tanke på hur illa hon tycker om sin bror. Och samma sak gäller Shallon, förmodar jag. Förutom att du i det fallet vill veta vad som sker bland Ethan Mir. Fast jag vet inte i vilken grad hon kan tänkas förråda Harin, oavsett vilka konsekvenserna skulle bli för hennes egen del. Hon kommer att förråda vad jag begär att hon förråder, sa Cadsoen bistert. Håll kvar henne till imorgon. Sent imorgon kväll. Harin fick inte för ett ögonblick tro att Cadsoen gav efter för hennes krav. Havsfolket var ännu ett verktyg att använda på pojken, varken mer eller mindre. Det var så hon måste betrakta allt och alla. Bakom Varin slank Corell in i solrummet och stängde dörren noggrant bakom sig, som om hon hoppades att inte störa någon. Det var inte likt henne. Den gula systern var pojkaktigt slank och hennes kraftiga svarta ögonbryn och stora svarta hår som föll ner över hennes rygg i glansiga lockar gav henne ett vilt utseende, oavsett hur prydliga hennes kläder var. Det var mycket vanligare att hon kom inklivande med ett ljudligt skratt. Nu gned hon sig om nästippen och tittade tvekande på Cadsoen med blå ögon som saknade den glimt som alltid brukade finnas där. Cadsoen gjorde en bestämd gest mot Corell som drog efter andan och skred över mattorna medan hon lyfte den gulslitsade blå kjolen med båda händerna. Efter att ha sneglat på systrarna som var samlade kring Sorrele i bortre änden av rummet och på Dagian som lekte snörlekar med Eben i andra änden, tog hon till orda med en låg röst som hade kvar Marondys melodiska accent. Jag har de mest underbara nyheter, Cadsoen. Att döma av hennes ton var hon inte alls så säker på hur underbara de var. Jag vet att du sa att jag skulle hålla Daemer sysselsatt här i palatset. Men han insisterade på att titta på systrarna som är kvar i Ale-lägret. Han må vara mild till sinnes, men när han sätter den sidan till är han mycket envis. Och säker som solen själv på att det inte finns någonting som inte går att hela. Och ja, saken är den att han har gått och helat Irgain, Cadsoen. Det är som om hon aldrig blivit... Här tystnade hon, oförmögen att uttala ordet. Inte desto mindre hängde det i luften. Släckt. Underbara nyheter, sa Cadsoen tonlöst. Det var det. Alla systrar bar någonstans inom sig skräcken för att bli avskurna från urkällan. Och nu hade någon upptäckt ett sätt att hela det som inte kunde helas. En man hade upptäckt det. Det skulle komma både tårar och beskyllningar innan detta var överståndet. Hur som helst, medan varje syster som hörde nyheten skulle se det som en världsomvälvande upptäckt, på mer än ett sätt. En man. Så var det en storm i ett vattenglas jämfört med Rand Althor. Jag förmodar att hon erbjuder sig att bli slagen som de andra. Det behöver hon inte, sa Varin frånvarande. Hon betraktade tankfullt en bläckfläck hon hade på fingret. Men det såg ut som om det var någonting annat hon studerade. De visa har tydligen bestämt sig för att Rand träffade Irgain och de båda andra tillräckligt när han gjorde vad han gjorde. Samtidigt som de behandlade de andra som odugliga kräk har de gjort allt de kunnat för att hålla dessa tre vid liv. Jag har hört dem prata om att skaffa en make till Ronay. Irgain känner till de eder som de andra har avlagt. Corells röst fick en förundrad ton. Hon började gråta över förlusten av sina väktare, nästan så fort Daemer var klar med henne. Men hon är också beredd att svära. Nu är saken den att Daemer vill pröva med Sachelle och Ronay också. Till Cadsoens förvåning sträckte Corell på sig med nästan trotsig min. Hon hade alltid varit lika arrogant som någon gul syster. Men i förhållande till Cadsoen hade hon vetat var hon stod. Jag kan inte se en syster förbli i det tillståndet om det finns någon utväg, Cadsoen. Jag vill låta Damer försöka hela dem. Naturligtvis, Corell. Det verkade som om Damers enträgenhet smittat av sig på henne. Catchuan var beredd att tolerera detta så länge det inte gick för långt. Hon hade börjat samla ihop systrar som hon litade på. De som var hos henne här och andra, från den dag hon först hört talas om de sällsamma händelserna i Shaynar. Hennes kunskapare hade hållit Joan Sange och Moraine Damodred under uppsikt i flera år utan att få veta någonting användbart förrän då. Men att hon litade på dem innebar inte att hon tänkte låta dem springa vind för våg. Det var allt för mycket som stod på spel. Och i vilket fall som helst kunde hon inte lämna en syster hur som helst. Dörren slogs upp med en smäll och Jahar kom inrusande med pinglande silverklockor i ändarna på sina mörka flätor. Alla vände sig för att titta på ynglingen som var klädd i den välsittande blå rock som Erisa hade valt åt honom. Till och med Sorrel och Shireen stirrade. Men orden som forsade ur hans mun fördrev alla tankar på hur stilig han var. Alana är medvetslös, Catchuan. Hon föll bara ihop ute i korridoren. Maurice har låtit föra henne till ett sovrum och skickade mig för att hämta dig. Catchuan ignorerade de andras förskräckta utrop. Samlade till sig Corell och Sorrel, som inte kunde lämnas kvar där, och beordrade Jahar att visa dem vägen. Varin följde också med och Catchuan hindrade henne inte. Varin hade en förmåga att lägga märke till saker som gick andra förbi. Tjänarna i svart livri hade ingen aning om vem eller vad Jahar var, men de kilade snabbt undan för Catchuan när hon kom gående med raska kliv bakom honom. Hon hade lust att säga åt honom att raska på, men om han gjort det skulle hon varit tvungen att springa. De hade inte kommit långt förrän en kort man i mörk rock med vågräta färgränder över bröstet och med främre delen av gässan kalrakad steg ut i vägen för henne och bugade. Hon var tvungen att stanna för honom. Må nåden vara er huld, Catchuanser det, sa han förbindligt. Förlåt mig att jag besvärar er när ni har sån brådska. Men jag tror att jag bör tala om för er att hans nåd Darlin och hennes nåd Caroline inte längre befinner sig i hennes nåd Arilins palats. De är på ett flodskepp på väg till Tyr. Utom räckhåll för er vid det här laget, fruktar jag. Ni kanske blir förvånade över vad som är inom räckhåll för mig först, Dobrain, sa hon med kall röst. Hon borde ha lämnat kvar minst en syster i Arilins palats. Men hon hade varit viss om att de båda ädlingarna var i säkert förvar där. Var detta klokt? Hon hyste inga tvivel om att det var Dobrains verk, även om hon betvivlade att han skulle vara fräck nog att tillstå det. Undra på att han inte hade sagt någonting om de båda fångarna till henne. Hennes ton gjorde inget intryck på Carhanien. Och hans svar överraskade henne. Storfurst Darlin ska bli hans nåd drakens riksmarschalk i Tyr. Och det föreföll vist att sända hennes nåd Caroline ut ur landet. Visserligen har hon avsvurit sig sina anspråk på soltronen och tagit avstånd från upproret. Men andra skulle kunna försöka utnyttja henne för sina syften. Kanske, Gertruanser det, var det ovist att lämna dem i tjänares vård. Ni måtte i ljusets namn inte klandra dem. De förmådde hålla två gäster kvar, men kunde inte mäta sig med mina knäktar. Jahar nästan skuttade av iver att fortsätta, men Reese hade honom i ett fast grepp. Gertruan var själv angelägen om att komma fram till Alana. Jag hoppas att ni står fast vid er åsikt om ett år, sa hon, då Brains enda svar var en bugning. Sovrummet dit Alana förts var det som funnits närmast till hand, så var inte stort. De mörka träpanelerna som var så populära i Carhain fick det att verka ännu mindre, och när alla kommit in var det riktigt trångt om plats. Maurice knäppte med fingrarna och pekade på ett hörn dit Jahar drog sig undan, men det hjälpte inte mycket. Alana låg på sängen med slutna ögon och bredvid sängen låg hennes väktare Ivron på knä och gned hennes handled. Det verkar som om hon inte vågar vakna, sa den slanke mannen. Så vitt jag kan avgöra är det inget fel på henne, men hon verkar vara rädd. Corell vinkade undan honom så att hon kunde ta Alanas huvud mellan händerna. Shidas glöd omvärvde den gula systern och helandets väv sänkte sig över Alana. Men den smärta gröna systern rörde sig inte ens. Corell skakade på huvudet och drog sig undan. Mina färdigheter i att hela kanske inte kan mäta sig med dina, Corell, sa Marie torrt. Men jag försökte. Terrabon-målet var fortfarande tydligt i hennes tal efter alla dessa år, men hon hade sitt svarta hår i en hård knut i nacken för att hålla det borta från det stränga ansiktet. Catsuan litade kanske mer på henne än någon av de andra. Vad gör vi nu, Catsuan? Sorrel stirrade på kvinnan som låg utsträckt på sängen. Och det enda hos henne som röjde någon sinnesrörelse var de lätt sammanpressade läpparna. Catsuan undrade om hon omvärderade deras pakt. Varin stirrade också på Alana och såg helt skräckslagen ut. Catsuan hade inte trott att någonting kunde göra Varin så rädd, men hon kände själv ett frö av skräck. Om hon miste den här förbindelsen med pojken nu. Vi sätter oss och väntar på att hon ska vakna, sa hon med lugn röst. Det fanns ingenting annat att göra. Ingenting. Var är han? Morrade Demandred och knöt händerna bakom ryggen. Han stod bredbent, medveten om att han dominerade rummet. Det gjorde han alltid. Inte desto mindre önskade han att Shemerag och Meshanna varit närvarande. Deras förbund var bräckligt, en enkel överenskommelse om att de inte skulle vända sig mot varandra förrän de andra var eliminerade. Men likväl hade det hållit hela denna tid. Tillsammans hade de bringat den ena motståndaren efter den andra ur balans, störtat många i döden eller ett ännu värre öde. Men det var svårt för Shemerag att närvara vid dessa möten och Meshanna hade varit skygg den sista tiden. Om hon övervägde att avsluta alliansen. Althor har blivit sedd i 5 storstäder, däribland den där fördömda platsen i Eilöknen och i säkert ett dussin mindre städer sedan de blinda dårarna, idioterna, misslyckades i Carhain. Och detta endast enligt de rapporter som har nått oss hittills. Endast mörkrets första själv vet vilka fler tidender som är på väg i snigelfart med häst eller får. Eller vad dessa barbarer nu kan finna upp för att skicka ett meddelande. Det var Grendel som hade valt hur platsen skulle se ut eftersom hon kommit dit först. Och det irriterade honom. Med hjälp av synväggar hade hon fått att se ut som om det randiga trägolv där de stod omgavs av en skog full av prunkande slingerväxter och ännu färggrannare fåglar. Ljuva dofter och mjuka fågelläten fyllde luften. Det enda som slog hål på illusionen var den välvda dörröppningen. Varför ville hon påminna dem om vad som gått förlorat? Utanför denna plats i Shaol Ghuls närhet kunde de lika gärna försöka skapa en blixtlans eller en tjovinge som en synvägg. Och i vilket fall som helst föraktade hon allt som hade med naturen att skaffa, om han inte missminde sig. Och Sangar rynkade pannan när Demandred sa idioter och blinda dårar, vilket var begripligt nog, men jagade snabbt bort den missnöjda minen från detta alldagliga fårade ansikte som var så olikt det han fötts med. Vilket namn han än gick under hade han alltid vetat vem han skulle våga trotsa. Ett tillfälligheternas spel, sa han lugnt, men gnuggade oroligt händerna. En gammal vana. Han var klädd som regenterna i denna ålder, i stövlar kantade med guldfransar och en rock så översållad av guldbroderier att de nästan dolde det röda tyget. Runt hans hals och handleder fanns tillräckligt mycket spets för att klä ett barn. Mannen hade aldrig förstått innebörden av ordet överdrift. Om det inte varit för att han besatt särskilda färdigheter skulle han aldrig ha blivit utvald. När Ushangar blev varse vad hans händer höll på med ryckte han snabbt åt sig det höga vinglaset av Quendilar från det runda bordet vid sin stol och drog in det mörka vinets arom. Bara ren slump, mumlade han och försökte låta nonchalant. Nästa gång kommer han att dö eller gripas. Turen kan inte skydda honom för evigt. Tänker du lita på slumpen? Arangar halvlåg i en lång stol med böljande former som om det vore en bädd. Hon låg dunkelt mot Ushangar och krökte ena benet så att slitsen i hennes klarröda kjol blottade hennes hud ända upp till höften. Varje andetag hotade att spränga den röda siden atlas som nätt och jämnt dolde hennes fylliga bröst. Alla hennes maner hade förändrats sedan hon blev kvinna, men inte kärnan av det som fått sin boning i denna kvinnokropp. Demandred var inte den som föraktade kroppslig njutning, men en dag skulle hennes lustar bli hennes död, som de redan hade blivit en gång. Om nästa gång blev slutgiltig skulle för all del inte Demandred sörja det. Du hade ansvaret för att bevaka honom, Ushangar, fortsatte hon med en röst som smekte fram varje stavelse. Du och Demandred. Ushangar spratt till och slickade sig nervöst om läpparna, vilket fick henne att skratta hest. Min egen skyddsling är... Hon tryckte tummen mot stolens kant som om hon fäste någonting med en nål och skrattade igen. Jag tror att du borde vara mer bekymrad, Arangar, mumlade Grendel över sitt vin. Hon dolde sitt förakt ungefär lika väl som klänningens nästan genomskinliga, silverdimmiga stretchtyg dolde hennes yppiga kurvor. Både du och Ushangar och Demodred, och Moridin, var han nu är. Kanske borde ni frukta Althors framgångar lika mycket som hans misslyckanden. Arangar skrattade till och tog Grendels ena hand i sin. Hennes gröna ögon glittrade. Och kanske skulle du förklara vad du menar mer ingående om vi var ensamma, du och jag. Grendels klänning antog färgen av tät svart ogenomskinlig rök. Hon drog loss handen med en grov ved och skred bort från stolen. Arangar fnittrade. Vad menar du, sa Ushangar vast och reste sig mödosamt från sin stol. När han väl var på fötter blev hans pås en föreläsares, med händerna på rockslagen, samtidigt som hans röst blev pedantisk och formell. Till att börja med, min kära Grendel, betvivlar jag att ens jag skulle kunna utarbeta en metod för att avlägsna mörkrets furstes skugga från Sidin. Althor är en vilde. Vad han än försöker är dömt att visa sig ganglöst. Och åtminstone jag kan inte tro att han ens kan komma på var han ska börja. I vilket fall som helst ska vi upphöra med våra försök att hindra honom, eftersom det är vad mörkrets furste befaller. Jag kan förstå att du fruktar mörkrets furstes missnöje för den händelse att vi på något sätt skulle misslyckas, hur osannolikt det än är. Men varför skulle de av oss som du just nämnde behöva hysa någon särskild fruktan? Lika blind som alltid, mumlade Grendel. Och lika torr. Hon hade återvunnit fattningen och nu var hennes klänning än en gång en skir dimma, fast röd denna gång. Hon var kanske inte så lugn som hon låtsades. Eller så ville hon få dem att tro att hon undertryckte någon sinnesrörelse. Bortsett från stretchtyget kom alla hennes prydnader från denna ålder. Eldstenar i det gyllene håret, en stor rubin på en kedja mellan brösten, siliga guldarmband på båda handlederna och någonting mycket besynligt som Demandred undrade om någon av de andra hade lagt märke till. En enkel guldring på vänsterhandens lillfinger. Enkelhet var ingenting någon förknippade med Grendel. Om den unge mannen på något sätt lyckas avlägsna skuggan. Om han gör det kommer ni som leder Shaidin inte längre att behöva mörkrets förstes beskydd. Kommer han att lita på er lojalitet då? Sen log hon och läppjade på sitt vin. Och Sangar log däremot inte. Han bleknade och strök med handen över munnen. Arangar satte sig på kanten till långstolen utan att längre försöka verka sensuell. Hennes händer låg som klor i hennes knä och hon glodde på Grendel som om hon när som helst skulle kasta sig över henne. Demondred lät sina knutna händer slappna av. Så där ja. Slutligen hade det uttalats. Han hade hoppats att ha Althor död, eller om det inte gick fången, innan denna misstanke stack upp sitt fula huvud. Under kraftens krig hade mer än ett dussin av de utvalda dukat under för mörkrets förstes misstankar. Mörkrets förste är övertygad om att ni alla är honom trogna, förkunnade Moridin i det att han steg in som om det var sig själv han talade om. Många gång förut hade han verkat tro att han själv var mörkrets förste, och detta hade inte förändrats av det gossansikte han var nu. Trots hans ord var detta ansikte nu fixerat i en bistermin, och hans helt svarta klädsel fick hans nya namn, döden, att verka passande. Ni behöver inte bli oroliga förrän han slutar vara övertygad. Flickan, Sin Jane, kom trippande efter honom som ett litet storbystat keldjur med silverhår och rödsvarta kläder. Av någon anledning hade Moridin en råtta ridande på sin axel. Djuret vädrade i luften med sin ljusa nos och iakttog vaksamt rummet med svarta knappögon. Eller kanske utan anledning. Det ungdomliga ansiktet hade inte heller drivit vansinnet ur hans huvud. Varför har du kallat hit oss? Frågade Demondred uppfordrande. Jag har mycket att göra och inte tid med fåfängt tal. Utan att tänka på det försökte han sträcka på sig för att mäta sig med den andres längd. Saknas med kärna igen? Frågade Moridin istället för att svara. Syn, hon borde vara här och höra vad jag har att säga. Han lyfte råttan från axeln i svansen och betraktade djuret när det sprattlade i luften med tassarna. Det såg ut som om ingenting annat än råttan existerade för honom. Små, synbarligen oviktiga saker kan bli mycket viktiga, mumlade han. Den här råttan, huruvida Isham lyckas hitta och utrota det andra skadedjuret, Fein. Ett ord som viskas i fel öra eller inte sägs till det rätta. En fjäril på en gren rör sina vingar och på andra sidan världen störtar ett berg ihop. Plötsligt vred sig råttan häftigt och försökte sätta tänderna i hans handled. Moridin slängde ifrån sig djuret med en nonchalant gest. Mitt i dess bana genom rummet flammade den upp i en eldslåga. Nej, någonting som var hetare än vanlig eld och var borta. Moridin log. Demondred kunde inte låta bli att haja till. Det hade varit den sanna kraften. Han hade inte känt någonting. En svart fläck gled över Moridins blå ögon, sedan ännu en i en stadig ström. Mannen måste ha använt den sanna kraften och ingenting annat sedan Demondred sist såg honom, för att få så många shah så snabbt. Han hade själv aldrig vidrört den sanna kraften annat än i nödfall, största nödfall. Fast nu var det förstås bara Moridin som ägde detta privilegium sedan han korats. Mannen var sannligen vansinnig om han använde den så lättvindigt. Den var en drog som skapade större beroende än Shaidin och var dödligare än något gift. Moridin korsade det randiga golvet och la handen på Ossangars axel med ett leende som blev än mer olycksbådande av de skär som gled över ögonen. Den kortare mannen svalde och svarade med ett ostadigt leende. Det är väl att du aldrig har övervägt hur man avlägsnar mörkrets förstes skugga, sa Moridin tyst. Hur länge hade han stått utanför? Och Sangars leende blev ännu mattare. Althor är inte lika vis. Berätta för dem, Sin Dane. Den lilla kvinnan sträckte på sig. Dömde man efter hennes kropp och ansikte var hon ett delikat litet plommon, redo att plockas. Men blicken i de stora blå ögonen var kall som is. En persika kanske. Persiker var giftiga i denna tid. Jag förmodar att ni alla minns Shodan Carl. Hur hon än ansträngde sig förmådde hon inte göra den låga, hesa rösten annat än sensuell. Men hon lyckades förläna den en krydda av sarkasm. Luce Tharyn har två av nycklarna, en för varje. Och han känner en kvinna som är tillräckligt stark för att använda den kvinnliga av dem båda. Han planerar att använda Shodan Carl för sitt dåd. Nästan alla började prata i mun på varandra. Jag trodde att alla nycklarna var förstörda, utbrast Arangar som farit upp på fötter. Hennes ögon var stora av skräck. Han skulle kunna slå världen i spillror bara genom att försöka använda Shodan Carl. Om du hade läst någonting annat än historieböcker skulle du veta att det är i det närmaste omöjliga att förstöra, fräste Oshangar åt henne. Men han drog i kragen som om den satt åt för hårt och hans ögon verkade vara nära att tränga ur sina hålor. Hur kan den här flickan veta att han har dem? Hur? Grendel hade släppt taget om sitt vinglas så snart de ödesdigra orden hade lämnat Sindins läppar och nu studsade glaset över golvet. Hennes klänning blev blodröd och hon såg ut som om hon skulle kräkas. Och du har bara hoppats på att ramla över honom, skrek hon åt Demandred. Hoppats att någon skulle hitta honom åt dig. Dåre, dåre! Demandred tyckte att Grendels utspel var lite väl överdrivet, till och med för att komma från henne. Han kunde slå vad om att förkunnandet inte kom som någon överraskning för henne. Tydligen kunde hon behöva övervakas. Han sa ingenting. Moridin la handen över hjärtat som en förälskad yngling och lyfte Sin Danes haka med fingertopparna. En harmsen glöd brann i hennes ögon, men hennes orörliga ansikte kunde ha tillhört en docka. Hon tog i varje fall emot hans uppvaktning som en foglig docka. Sin Dane vet många handa ting, sa Moridin mjukt. Och allt hon vet berättar hon för mig. Allt. Den lilla kvinnans ansiktsuttryck förblev oföränderligt, men det syntes hur hon darrade. Sin Dane var en gåta för Demandred. Först hade han trott att det var Lanfear som fötts i en ny kropp. Det ansågs att valet av kroppar för dem som kom tillbaka bestämdes av vad som fanns att tillgå. Men exemplet Oshangar och Arangar var ett bevis på mörkrets förstes grymma humor. Han hade varit säker på sin sak tills Meshärna berättade att flickan var svagare än Lanfear. Meshärna och de andra trodde att hon kom från denna ålder. Trots det omnämnde hon Althor som Luce Tharyn, precis som Lanfear hade gjort. Och när hon talade om Shodan Carl var det som någon som var förtrogen med den skräck de hade injagat under kraftens krig. Endast landselden hade varit mer fruktad och inte mycket mer. Eller var det Moridin som hade lärt henne detta av dolda skäl? Om det nu fanns några verkliga skäl och syften. Mannen hade alltid gjort saker som inte hade annan orsak än hans galenskap. Så tydligen måste han dö trots allt, sa Demandred. Det var svårt att dölja hur mycket detta gladde honom. Rand Althor eller Luce Tharyn Telamon, vad han än kallades så skulle Demandred ha lättare att vila om natten när mannen låg i sin grav. Innan han kan förgöra världen och oss. Vilket gör det desto mer angeläget att söka rätt på honom. Dö? Moridin rörde händerna som om han vägde någonting i dem. Om det går så långt, ja. Men att hitta honom erbjuder inga svårigheter. När han vidrör Showden Carl kommer ni att veta var han är. Och ni kommer att bege er dit och gripa honom. Eller döda honom om det blir nödvändigt. Neblis har talat. Som Neblis befaller ska det ske, sa Sindane ivrigt och böjde sitt huvud. Ekon av hennes ord hördes från resten av rummet, även om Arangar lät trumpen, Ossangar desperat och Grendel besynligt tankfull. Att böja huvudet smärtade Demandret lika mycket som att uttala de förhatiga orden. Så de skulle gripa Althor, medan han försökte använda Showden Carl minsann. Och han och kvinnan drack så djupt av kraften att de kunde smälta hela kontinenter. Men det fanns ingenting i det Moridin hade sagt som tydde på att denne själv skulle delta i jakten. Eller hans båda keldjur, Mogedin och Sindane. Mannen var förvisso Neblis för närvarande. Men kanske skulle det gå att ordna så att han inte fick någon ny kropp nästa gång han dog. Kanske skulle det gå att ordna snart.